Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mr. Svensk Fotboll. It's time to get rebel! Och Mr. Svensk Fotboll, det vet ju alla vem det är, Noah.
Ja, det är ju samma som Mr. Allt annat, vilket vi ytterligare en påminnelse om den här veckan. Björn Eriksson.
Björn Eriksson. Är, älskad av en hel fotbollsnation.
den inofficiella landsfadern också, får man säga. Ja. Skönt, känns tryggt att kunna landa i hans famn, vilken fråga det än gäller och vilket sammanhang man än befinner sig i.
Det känns som han har lite uppförsbacke. Eller har haft ganska lång tid nu.
Ja, det är ju framförallt när det gäller fotbollen kanske. Att det är en bit kvar till förtroende för honom i de frågorna. Hos både ledare och supportrar. Ja, kanske va. Att det finns andra att det finns andra sporter där han har mer framkomlig väg till nästa ordförandepost, för vi vet ju att det kommer fler. Vi kan ju återgå till honom. Eller vi får ju återkomma till honom här med tanke på att för att börja då i den änden där vi behöver börja, så måste man börja i fredags och det stora bråket, får vi kalla det för. Eller? Visst var det det?
Ja, alltså det som såg så positivt ut här förra avsnittet, där vi trodde att nu kommer Allsvenskan köra igång den 14 juni, allt talade för det, och här skulle vi få ett beslut, var ju inte lika positivt efter det här mötet, där det blev någon sorts, ja, man får väl säga att de gick i clinch med varandra. Eller i alla fall Svenska fotbollsförbundet anser ju att Folkhälsomyndigheten inte fattar vad Folkhälsomyndigheten vill, och att de inte liksom förstår fotbollen. De tror att det är någon form av camping eller semester, som Håkan Sjöstrand uttryckte det. Ja. Vad tror du? Vad liksom är...
Alltså deras starkaste argument här, det är ju att det här är näringsverksamhet, och att de menar ju då att det här är den enda näringsverksamheten, den enda yrkesverksamheten som man är ålagd förbud att utöva eller bedriva i Sverige. Att, ja. Och därför borde
och
de bara...
Och det tryckte de ju på väldigt också i det här sista uttalandet här, att vi kommer inte ha... Det säger ju SEF i den här
ja, precis.
Det pressmeddelande som la ut, att de hotar ju precis att vi kommer skita i Folkhälsomyndigheten, utan de ska inte förbjuda oss att utöva vårt yrke liksom.
Nej, exakt. Och det är väl, och jag tycker väl kanske att det är, alltså det går lätt att mena då på att de håller på att upphöja sig själva och tror att de ska särbehandlas och sådär. Men det är ju, förutom flygindustrin och ett par till, så är liksom svårt att komma på. Och de har ju fått enorm kompensation, och det finns ju en mycket tydligare koppling till då smittrisken internationellt och sådär, än det här att, att det är svårt att komma på många andra verksamheter där man liksom genom de här, för det är lite ogenomtänkt, och det är väl det de tycker, och det håller jag med om, att det här hänger ju inte ihop med all annan strategi att man skulle förbjuda seniormatcher. Och vi har hört väldigt många olika förklaringar nu till varför man inte får spela seniorfotboll i Sverige. Först var det resandet som var problemet, och sen är det närkontakten med spelarna, och nu är det att fans ska samlas på sportbarer. Så att det är lite sådär att det är lite svar på uppstuds gällande det här, och det tyder ju på, allting förstärker intrycket av att det här är kanske en fråga som man inte har tänkt igenom ordentligt, utan att man har bestämt sig för en svepande och ganska bred idé om hur idrotten i Sverige ska regleras. Och den är rätt svår, därför att idrotten i Sverige är till stor del ideell, men inte bara. Och vad man gör då är ju att liksom dra undan mattan för en hel bransch egentligen. För att det kommer ju gå fruktansvärt många klubbar i konken och bli otroliga svårigheter för svensk elitfotboll att fortsätta bedrivas som kommersiell verksamhet om de inte får börja så fort de kan, helt enkelt.
Ja, precis. Och det var ju lite här man befarade. Vi var inne på det här tidigare också, att Tegnell och Anders Wallensten här, de är inte fotbollsintresserade. Jag tror de har liksom inte fattat vilken apparat det är kring fotbollen, och att den omsätter miljarder, och att det är spelare som liksom lever på det här. Utan det är mer som de tror att det är någon form av hobby, eller liksom som man kan stänga ner. Och det är väl det som Sverige har haft som emot sig hela tiden, känns det, medans Tyskland har fått liksom hjälp av Angela Merkel, som vi har sett bevisligen är extremt fotbollsintresserad.
Så ja, men det är väl att det saknas nyanser i det här. Därför att jag tycker väl liksom att jag tycker inte man kan lägga på de här personerna som sitter på beslutsfattande poster, typ Wallensten eller Tegnell, att de ska ha ett fotbollsintresse. Det är inte där skon klämmer för mig, utan det är ju att någon funktion högt upp i Folkhälsomyndigheten måste ha förståelse för idrottens många olika lager och utseende i Sverige. Och därmed förstå att man behöver en mycket mer komplex reglering och mer komplexa restriktioner anpassade efter olika idrotter i ett sånt här läge för att rädda hela verksamheter. Därför du kan inte använda samma typ av restriktioner för bangolf, landhockey eller pingis som du gör för elitfotboll i Sverige. Det är helt väsensskilda idrotter. Och det borde ju, till exempel tycker jag, det borde ju Riksidrottsförbundet ha tryckt på för ganska tidigt. Alltså de borde ju ganska snabbt ha sagt
att mycket tidigare.
Bra, det här är riktlinjerna för idrotten. Exakt. De fick 500 miljoner i anslag från regeringen. Och från Amanda Lind för att rädda idrotten. Och jag har sett den dokumentationen som skickades mellan Kulturdepartementet och RF. RFs uträkningar där bygger på intäkt, för den 500 miljonerna bygger på intäktsbortfall fram till den sista april. Alltså vi har passerat det datumet redan. Det borde vara en egen sorts kommission bara för fotbollen. För att fotbollens ekonomi överstiger ju all annan idrottsekonomi i Sverige på ett sätt som går inte ens att kvantifiera. Så att på något sätt så är det ju att det här borde ju ha varit mycket mer finstilt, om du förstår vad jag menar. Man borde ha haft mycket mer detaljerade planer för olika idrotter med olika ekonomiska verksamheter, olika ekonomiska verkligheter att förhålla sig till. Och där har de ju missat från början. Varför tryckte inte Riksidrottsförbundet på för att det skulle sitta idrottslig kompetens och fatta de här besluten? Och då hamnar vi ju här till slut.
Ja, men det jag menar också på att det var liksom därför att hade Tegnell varit superidrottsintresserad och haft ett favoritlag och varit fotbollssupporter, så tror jag inte alls det hade varit så här. Och det blir svårt att bevisa, men jag tror att det hade varit helt annorlunda då.
Ja, det är möjligt att det är men, så pass personberoende också.
Det tror jag också. Men vad tror vi då? Vad liksom nästa steg nu är att de ska ha ytterligare ett möte, va?
Som jag fattar. Alltså, RF har ju ett möte inplanerat med Folkhälsomyndigheten en bit fram. Det är inga möten planerade mellan fotbollens företrädare och
men Folkhälsomyndigheten. Sa de inte att de skulle ha ett möte i juni eller bara att beslut skulle komma då?
Det som Folkhälsomyndigheten sa till Svenska Fotbollsförbundet och SF och RF här nu var ju att De har möten planerade i juni för att fatta beslut om restriktioner inför sommaren.
Det,
och först då kan fotbollen få besked om vad som gäller. Och det är bredare restriktioner. Fått höra så går fotbollen själva vidare här nu med att ta mer informella kontakter direkt med politiker. De är inte speciellt intresserade av att diskutera med Folkhälsomyndigheten. Mer just nu, därför de får inget gehör där överhuvudtaget.
Utan, och att Folkhälsomyndigheten skickar sina jurister också, säger väl en del, att de inte får prata med liksom de huvudpersonerna, utan att de skickar jurister. Det säger väl en del om att det är långt kvar innan det kan bli något.
Ja precis, och det är väl det de har kommit insikt med här också, att den här vägen funkar inte, de kommer inte komma någonstans här, för att det här är för, det tar stopp här på ett sätt som inte håller. De måste ju framföra till någon här att de riskerar 1 miljard kronor i bortfall. Och jag tror att SEF har försökt prata lite med SHL också. Som ju sitter i samma sits lite grann. De också är under Hockeyförbundet, som är under RF. Men SHL vill ju ligga lägre framöver här, därför att de har så långt kvar till premiär. Så att jag tror att det är lite rörigt nu. Det är lite stiltje för SEF och SVFF egentligen. Men SVFF ska väl driva frågan direkt mot politikerhåll. Och vad jag fick höra så är det liksom att De pratar inte om att liksom gå till Kulturdepartementet och Amanda Lind här, utan de pratar om att försöka få upp det på ännu högre nivå, att det ska liksom närma sig statsministerns människor runt sig. Men det låter ju väldigt diffust allting, och det låter ju väldigt mycket som på vinst och förlust lite grann, att man försöker appellera till politikernas liksom signalvärden och goda vilja i det här. De har ju delegerat precis allt till Folkhälsomyndigheten tidigare, så att risken är väl att de
gör det. Det är det jag menar. Löfven har ju hela tiden hänvisat till Folkhälsomyndigheten, och de har fått någon form av vetorätt, så att det är tveksamt om det går. Men klubbcheferna var i alla fall ute och svingade. Och du skrev en krönika om Björn Eriksson också.
Ja, klubbcheferna engagerade sig ju ordentligt i det här. Det var ju många som var arga på just det här, att de inte klarar av att göra distinktioner mellan olika idrotter och det här. Björn Westerum och Max Markusson var väl de som var allra argast kanske. Ja. Men ja, Björn Eriksson, vi började ju avsnittet här med att skämta lite om att han är Sveriges landsfader. Det är ju någonting som jag i alla fall har tänkt på ganska många gånger här, att varje gång han dyker upp i fotbollsdiskussioner så är det ju konflikt nästan. Det är som ett säkert vårtecken, tror jag beskrev det som, att när han figurerar i rubriken med uttalanden så vet man att någonting inte riktigt står rätt till nästan, eller att Nej. Det är någonting som en konflikt
det fara för det.
Som gror. Men man kan ju verkligen fråga sig liksom, om man efter den här pandemin ska fortsätta bunkra för den dagen Björn Eriksson väljer att lämna sina uppdrag, vad som händer med det här landet då egentligen. Ja, det är ju, jag tyckte det genom hans CV här. Han är ju alltså då, enligt det CV som ligger på Friidrottsförbundets hemsida, så är han Riksidrottsförbundets ordförande, han har varit rikspolischef, president i Interpol, utredare åt regeringen, jobbat med Finansdepartementet, Generaltullstyrelsen, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i Östergötland, OECD, VCO, Internationella skidskytteförbundet, Säkerhetsbranschen, Stjärnurmakarna, Prips, Presam, Svensk Kredit, Exportkredit, Sollebolagen, AIK Fotboll, Svenska skidskytteförbundet, Birgitta Stiftelsen, Göta Kanalbolag, Gunnebo, Saab och Göta Vindinvest. Och då har vi inte ens kommit in på de offentliga styrelseuppdragen som är Arbetsgivarverket, Chefslönenämnden, Industrifonden, RRV, Rättsväsendet, Informationssystem, Fartygskreditnämnden, Oljeersättningsfonden, Statlig normgivning mot näringslivet, Slotts- och domkyrkomuseet, Vadstena Akademin, Vadstena Forum och Länsarbetsnämnden. Och nu för tiden har han ju då lämnat en hel del av de här uppdragen, så att nu är det färre. Nu är det bara ED Bygger Drömmar AB, JAMP AB, IFS AB, Nomineringskommittén för årets nybyggare, Advisory Committee, Skidskytteförbundet, Tidningsdistributörernas sociala trygghetsfond, Stiftelsen Medevibrunds framtid, BRM Advisory Committee, GIH, Riksidrottsstyrelsen, Besöksnäringens och idrottens samverkansgrupp för internationella idrottsevenemang, Kampsportsdelegationen, Stenhammar International Music Competition och Sveriges modernaste myndighet. Dessutom jobbar han som konsult åt Vätternrundan, Bryggarföreningen och BIA. Jag kan ju hamna någonstans här i slutsatsen att det ter sig ju unikt att en person har så brett register av kompetens att man lämpar sig för alla de här uppdragen under en och samma livstid.
Ordet mångsysslare fick precis en ny innebörd.
Ja, lite grann. Det är väl lite med bakgrund av det här att man tänker att här är han igen och bestämmer om någonting, och så tittar man på allt annat han har bestämt och då undrar man, är det möjligt att vara rätt person för alla de här uppdragen på en gång? Är han verkligen ledaren svensk idrott behöver i den här stunden mot bakgrund av det vi pratade om tidigare här?
Det sjuka är att det fanns ju en tid när han var vettig och man tyckte han gjorde bra saker.
Det har han väl gjort också?
Det var ju några år sedan. Han har gjort väldigt många bra saker. Men det känns som han också tyvärr på senare tid har ballat ur lite grann.
Ja, jag tror inte att det hjälper de här. Jag tror inte att det hjälper de här utspelen och liksom att det inte saker och ting inte förankras riktigt och sådär. Typ. Han tar saker i sin egen makt ibland, och det är på ett sätt som kanske. Ja, jag vet inte. Det känns som att det hjälper mer än det hjälper. Och jag tror att RF behöver kanske en mer pålitlig och sammanhängande och stringent röst just nu.
Ja, om vi går till veckan som har gått. Och så börjar de med lite tråkiga nyheter här. Robert Åman Persson tvingas lägga av på grund av en knäskada. Sirius gick ut med det på sin hemsida igår. Och det känns riktigt tråkigt. Robert Åman Persson, får man säga, är en riktig gentleman och är en av de här, tycker jag i alla fall, som har gjort liksom personifierat ordet underskattad. Han har varit riktigt nyttig för Malmö när de vann SM-guld 2010, även om han inte fick någon, eller han fick ju en medalj, men han gick ju till AIK där på sommaren och han betydde väldigt mycket för AIK också när de höll sig kvar och när de skulle bygga upp det här nya AIK som Andreas Alm var med och byggde upp från 2010 när Alex Miller hade kommit dit. Så att sen har han varit i Örebro också och lagkapten där och fick ju också en riktig utlandssväng när han var i Belenenses i Portugal. Så att riktigt trist, och är väl en av de mer trevliga spelare man någonsin har stött på.
Ja, och en sån här som på ett väldigt tydligt sätt, tycker jag i alla fall, aldrig var rädd eller trängd av frågor eller liksom.
Nej.
Inte speciellt defensiv inför media och inte speciellt rädd heller för att tycka annorlunda än andra och såna här saker. Att han kändes befriande ärlig och avslappnad när man pratade med honom i vårt yrke i alla fall.
Det måste vara en dröm också att ha för en tränare. Han hade ju en rätt bra vänsterfot, va? Gjorde en del mål, skruvade in en del frisparkar, kunde spela mittback, mittfältare, defensiv också. Så att nej, Robert Åman Persson kommer bli saknad. Allsvenskan blir en profil fattigare.
Verkligen. Man tittar man på hans karriär så kan man ju tänka att, så här, att det är en sån spelare som var där han hamnade och hur det gick och så, att för AIKs del, att det är lite en förlust för AIK att de inte höll honom under större delar av hans karriär inom klubben. Att han hade kunnat göra ett jobb där på samma sätt som många andra spelare har kunnat göra i AIK. Ibland som en av de bättre spelarna, ibland som en mer en rotationsspelare kanske. Men att jag tittar på Robert Åman Perssons karriär och tycker att det ser ut som att AIK gick miste om ett par år med en spelare som kom från, förutom att han kom från Berlinge då, så är från de egna leden.
Och sen så är det ju som fortsatt lite tunt på silly season fronten även fast vi har en del nyheter här att komma med. Men jag gjorde ju en lite intressant intervju med Frans Brorsson, Malmö FF här, som alltid är en profil. Han berättade lite grann om hur han såg på sin utlåning till Danmark och Esbjerg där de kör igång nu, danska ligan. Men det var väl inte helt klart hur det blir. Han sa liksom att det bästa för han hade varit att få spela klart med Esbjerg. De har 8 matcher kvar i Danmark, spela klart det och sen gå tillbaka till Malmö och försöka ta en plats där då.
Mm.
Men han sa också att
det var inte det som klart. Stack ut i intervjun.
Inte direkt, utan det var mer hur han beskrev Uwe Rössler som tränare. Eller Uwe
fortfarande
Rössler.
Uwe.
Ja, precis. Fortfarande Uwe Rössler som tränare. Och det här har ju varit en snackis. Jag skrev bland annat en krönika när vi avslöjade att han fick sparken om att Rösslers ledarskap var förlegat, att det var från 80-talet. För det har ju gått de här ryktena om hur han har varit rätt svinig mot spelarna, men det är ju aldrig någon som har vågat snacka om det. Nu tar ju faktiskt Frans Brorsson bladet från munnen här och berättar om den gången som jag fick höra på ganska tidigt här, om när Rössler stängde in honom på toaletten för att han var förbannad på honom i ett vansinnes utbrott fick Rössler och liksom stängde in honom på toan. Och då hade liksom Frans Brorsson försökt rädda en boll kvar istället för att liksom, han försökte i 90 minuten försökte han bryta ett uppspel. Han ville inte rensa bort den direkt, utan han ville att Malmö skulle få chansen att gå för 2-1, för det stod 1-1 mot Häcken. Men istället så istället för att ta den här rensningen då, så var han tvungen att fälla en spelare och få gult kort, och Häcken fick en frispark. Och efteråt så menar Rössler på att det var idiotiskt gjort. Frans Brorsson borde ha fått rött kort och stod och skällde ut honom och sådär. Så att det var ju det är inte direkt någon positiv grej för Rössler det här. Och det finns väl fler historier vad jag fattar det som. Jag har hört att han har skällt ut
en spelare
så han har börjat grinat liksom.
Ja, det har vi båda hört, precis. Det där är ett av de tydligaste exemplen. Men det här är ju bara, den här historien gick runt ganska tidigt under förra säsongen egentligen. Eller ungefär ganska snabbt efter att det hade hänt. Och svårt, som du säger, svårt att skriva om när ingen vill prata om det. Kanske bra på ett sätt. Jag tycker det är bra när sådana här saker.
Ja, men det är klart att det är bra. För jag menar, jag fattar inte att Malmö inte har varit tydligare med att hans ledarskap inte passar oss. Jag förstår inte vad fanns det för någonting att skydda. Jag menar, de flesta som hade någon koll på fotboll visste ju om det. Det var ju mer att det var Malmöfansen som blev förvånade. Hur kan vi sparka Rössler när, eller sparka, köpa ut dem, men han fick väl typ sparken. Hur kan vi köpa ut Rössler när vi har så här bra resultat? Jo, kanske för att man inte kan ha ett ledarskap som är liksom Alex Miller upphöjt till 100, och där man liksom, ja men ibland får man säga förnedra spelare. Jag menar, Brorsson säger ju i intervjun att det var bara en av många stories av det här. Och han säger bland annat att det finns många historier om den grabben, säger Brorsson. Det är lite skönt att han kallar Rössler för grabben.
Nej, men det är ju, det där är ju skadligt på många sätt. Därför att dels så, alltså det sånt här ledarskap, jag vet att det pratas ju ganska mycket i, jag vet att Graham Potter pratade mycket om vad han kallade för blame culture när han berättade om sin väg fram genom engelsk fotboll. Och Rössler har ju en historia av att både spela och träna i England. Det är ju rätt nedärvt i brittisk fotboll det här, att man beskyller spelare väldigt mycket för misstag. Att misstag ska straffas extremt hårt. Och om man kollar på, jag tror att Pep Guardiola har pratat om det här ganska många gånger också, om hur man, du minns när John Stones började spela, gick till Manchester City och gjorde en hel del misstag i början.
Ja, det
så försvarade Guardiola honom in i döden i början på presskonferenserna och nästan hyllade misstagen för att han vågade. Och jag vet att Potter pratade om det där. Jag tror att han hade hämtat ganska mycket av det snacket från Guardiola också. Att, Potter pratade mycket om sina spelare när i Östersund då, att de vågade, det fyllde ju spelarna med självförtroende och ingen skulle vara rädd för att göra misstag. Och det här är ju en ganska väsensskilt sätt att se på individuella misstag, att man bestraffar dem med inlåsningar på toaletten och utskällningar tills folk börjar gråta och såna här saker inför andra. Jag tror ju kanske att man får ut mer av sitt spelarmaterial om man fyller dem med känslan av att det är okej att göra misstag och att man inte alltid spelar med kniven mot strupen på det sättet, utan det finns i alla fall en intern tolerans för individuella misstag eftersom alla gör dem. Och att det är ett mer modernt ledarskap än att man då håller på det här sättet.
Ja, precis. Men sen får man ju skilja också på liksom kritik och kritik. Alltså, där Rössler håller på med var ju liksom på gränsen till penalism och förnedring. Sen tycker jag att spelare som är professionella fotbollsspelare, som lever på det här, som tjänar bra mycket mer än en vanlig Svensson gör, ska kunna ta kritik. Han ska kunna ta och bli sågad av en tränare om man gör det på, om tränaren gör det på ett konstruktivt sätt. Tränaren ska kunna skälla ut en spelare för att han gör ett misstag. Det är inga problem med det. Och precis som att vi ska kunna bli, vi som skriver kröniker för Sveriges största, eller en av Sveriges största tidningar, ska kunna ta kritik och att bli sågade. Det ska också spelaren kunna ta. Men sen är det liksom, det är ju en helt annan sak att gå över gränsen som Rössler gjorde. Det har ju han gjort.
Ja, men, ja, men jag menar inte att man inte ska kunna kritisera, utan det handlar ju om vad man kritiserar för. Alltså, är det liksom, har du ett problem med till exempel med inställning eller att någon inte gör sitt bästa eller upprepar samma fel 100 gånger, då är det väl en sak. Men om en spelare liksom gör sitt bästa och framförallt följer instruktioner mer eller mindre liksom, så är det ju konstigt att då att liksom straffet är att du blir utfryst eller utskälld eller, som du säger, förnedrar det här på något sätt. Alltså att man spelar med den rädslan. Det tror inte jag får spelare att prestera speciellt mycket bättre. Framförallt inte 2020. Det kanske har funnits en tid där den som skrek högst och skrämdes mest fick ut mest av sina trupper. Men jag tror att den tiden är förbi.
Men apropå tränarlag, Pojas Maggi tränar IFK Göteborg och kommer att träna, inte ett helt nytt lag, men ett, i alla fall ett förstärkt IFK Göteborg. För får man säga att det är något lag som har hållit uppe fanan högt på under season våren här, så är det ju Blåvitt. Jakob Johansson blev klar, det har vi varit inne på ganska länge här.
Ja.
2,5 års kontrakt och en hemvändare. Däremot så avslöjade Anel Abdic och kollega Marcus Vulkan här att Alexander Farnerud också ansluter till IFK Göteborg, vilket
den var oväntad, får man säga.
Ja, den var ruskigt oväntad. Om vi börjar med Jakob Johansson då, det är ju, om han kommer i form och så här, så är det ju en klassvärvning. Och där gick de ut ganska tidigt i Göteborg och sa att de inte tar någon speciellt ekonomiskt stor risk med tanke på att han har varit sin knäskadad. Vad är din första tanke om JJ is back?
Att han kan bli en alldeles perfekt mittback för dem, tänker jag. Att jag tänker att de kan skola om honom där. Också att de ger dem utrymme att flytta på eller sälja August Erlingmark, som det lär ju komma en del bud på här småningom. Om världen återgår till någon sorts normalitet. Men att det är en kanonvärmning för dem. Känns som låg risk, hög reward. Har de tur så får de ut flera år av honom. Han är inte lastgammal heller. Det är en landslagsspelare fortfarande. Hade varit det och startat i franska ligan om han inte hade haft de här skadeproblemen. Så att jag tycker det är en perfekt värvning för IFK Göteborg, och vi har ju väl väntat oss den ganska länge. Farnerud är man ju mer förbryllad av, måste jag säga.
Ja, men där tänker jag så här, att Pontus Farnerud är ju assisterande sportchef i IFK Göteborg. Och liksom, han måste ju såklart ha vetat om och haft i bakhuvudet att om jag skulle värva Alexander här, så skulle det bli tal om nepotism och att det är liksom svågerpolitik, att jag tar hit honom för att han är min brorsa. Och just därför så tror jag att han aldrig någonsin skulle rekommendera att de skulle ta Alexander Farnerud om de inte visste att han fortfarande kan leverera, och om de inte visste att det var en väldigt liten ekonomisk risk. Så att där tror jag att de, ja, alltså, där måste de ha gjort en bra värvning, tror jag.
Ja, det, precis, den ekonomiska risken i det får man ju, det är ju också de här, de har ju det här investeringsbolaget vid sidan som hjälper dem med de här värvningarna, ska vi ju nämna här också, att det är ju inte så att Blåvitt har plötsligt börjat spendera alla sina Benjamin Nygren-pengar, utan det är ju så att de har fått extern finansiering här också som ju tar, och det här med de här spelarna är ju ingen resale value på, kanske är inte så att Farnerud kommer säljas för 15 miljoner till Belgien om ett tag. Men jag håller med dig om att det är ju förmodligen så att det är en ganska en billig och potentiellt sett ganska kvalitativ värvning för Blåvitt. Men som ju får en ganska mycket äldre trupp ganska snabbt just nu, kan man säga.
Det får de. Men även fast de har en del unga, så jag vet inte, snittåldern kanske höjs ju såklart, men kanske inte är så där jättehög om jag jämför med övriga
allsvenskan. Jag tänker att det är ju inte bara de här två då, utan du har ju dessutom då Robin Söder som är där, Sana kom tillbaka,
Bjärsmyr, och sen om Berg och Bjärsmyr kommer tillbaka, så att
ja, det kan ju då bli. Är det ganska gammalt.
Ja. Däremot så tror jag att JJ inte kommer att spela mittback, tror du? Han kommer att köra vidare som defensiv mittfältare, tror jag. Han vill slå sig in i landslaget igen och vara med i EM.
Jag tänker bara att han är perfekt mittback för Blåvitt spel. Men jag kanske tänker för långt fram här.
Ja, det kanske om några år. För jag tror väl att han har större chans att slå in sig som central mittfältare i landslaget i EM i sommaren som mittback.
Ja, det är möjligt. I mitt huvud så är han rätt långt ifrån landslaget just med tanke på att han inte knappt har spelat fotboll på två år. Men
det är långt till EM i sommar. Över ett år.
Ja, det kan väl säkert bli så. En annan spelare som inte gick klar för allsvenskan, men det kunde se ut så, var ju Robert Press som dök upp i Djurgårdströja här. Berätta, du tog reda på vad det handlade om.
Ja, en lite rolig grej där som man får skriva om nu när det inte finns så mycket annat att skriva om. Nej, men det var ju så att Djurgården la ut en bild på Robert Press i Djurgårdströja. Och varför skulle han ha en sån tröja? Märkligt, men jag tog reda på det i fall. Det var tydligen så att han är en tröjsamlare och hade sett Djurgårdströjor och ville ha en. Så han via Astrid Ajdarevic då, som de tydligen är bekant med, de har gemensam bekanta, så löste Ajdarevic en DIF-tröja till Robert Pires. Stort ändå. Robert Pires är ju en ruggig legendar, om du ser till hans meriter. Herregud.
Det får man säga.
Jag har spelat mot honom i en medielandskamp.
Jaha.
I Kiev, tror jag det var. 2012, när det var EM. Då var han där för Kanal Plus och jobbade. Jag har en bild på honom och mig. Jag avgjorde den matchen.
Oj då.
Många svenska journalister som var där.
Kalle Karlsson tränade.
Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilka som var. Vad var Lau, Lekvall, Lund, Kalle Karlsson. Nej, Kalle Karlsson var inte där, tror jag. Han var inte på EM då. Men Lyre var med. Men jag tror att det enda jag minns starkast var att de franska journalisterna var fly förbannade för att de tyckte att mitt mål var offside. Men vi hade ingen domare, så vi fick döma själva, och då dömde jag att det inte var offside. Ja, silly season då, det händer ju en del. Jag skrev ju här i lördags om att Ola Toivonen är nära Malmö FF. Ingenting är klart och helt påskrivet. Daniel Andersson behöver styrelsens godkännande för att övergången ska gå igenom. Sen tror jag att Malmö också är lite känsliga för att presentera en värvning just nu de kommande veckorna, med tanke på att läget är som det är. Däremot så fick jag höra från säkert håll att de är överens om avtalet här, och att om Daniel Andersson får grönt för styrelsen så skriver han på. Ola Toivonen fick jag också höra från väldigt bra håll här, letar ju boende i Malmö nu också. Så att de får hem, det ska något mycket till om inte Malmö får hem Ola Toivonen 2020.
Nästan hela det där VM 2018-laget är på väg tillbaka till allsvenskan nu, känns det som. Det är väldigt många spelare som ramlar in.
Ja, precis. Och sen då en annan nyhet som jag tror inte den hänger ihop så mycket med Ola Toivonen. Jag tror det har varit klart ganska länge, eller klart, men i alla fall väldigt nära. Tim Pritcha, 18-åringen i Malmö FF, kommer nog inte att förlänga sitt kontrakt, som jag fattar det som. Om det inte sker en tvärvändning där, så lämnar han Malmö när kontraktet går ut efter säsongen här i december. Och där är ju Rosenborg jätteaktuell. Så att kan ju bli så att Rosenborg hoppas på att Tim gör precis som pappa Rade där.
Får jag säga en sak här då om det här?
Ja.
Att han är ju högt aktad och väl liksom renommerad, Tim Pritcha, av väldigt många som har sett honom spela och följt honom genom åren. Och spås en väldigt ljus framtid som anfallare och målskytt. MFF säger ju gång efter annan att man vill plocka upp spelare från egna leden i A-laget och att det ska vara en del av deras arbetsmodell. Det här är ju ett gigantiskt misslyckande om man förlorar honom som 18-åring.
Ja, man har ju, i och för sig så har man ju ganska många andra talanger som man kan satsa på. Det är väl kanske mer han som känner att vissa klubbar har visat ännu mer intresse och att han tror att han kan få en större chans där. Men skulle man bli av med honom, vilket allt pekar på, så ja, då kan det ju nog vara lite tungt.
Jag tycker bara det låter som att de har ju varit bra på att ge unga spelare chansen, så det är inte liksom någon bred, något större problem sådär. Men att det här låter ju som, det här har ju framstått som liksom en av de spelarna som verkligen är stått på tur här liksom. Och så är det dags snart för honom och såklart att träda in i A-lagssammanhang här. Men då drar han istället. Jag tycker bara det låter som ett stort misslyckande för dem att förlora honom. Mer då, det är andra unga spelare i Skåne som rör på sig kanske.
Ja, Jigovic är på väg och de vill ju förlänga med honom. Men jag har svårt att se att han förlänger med Helsingborg. Och jag fick höra där så är det inte aktuellt i nuläget i alla fall. Och där har vi ju sagt tidigare att Manchester City har varit intresserade och kollat på honom och scoutat honom och att de vill sätta, sätta honom i någon av deras samarbetsklubbar. Får se hur det går med det, men han kommer ju inte sakna anbud.
Nej, så är det.
Och sen så är det väl stor chans att det här är Per Karlssons, Pettans sista säsong i AIK. Det här är inget beslut fattat ännu, men ja, som jag fattade som så kan det nog vara så att AIK inte förlänger med honom och väljer att satsa på flera yngre spelare istället för Pertan då. Så att ja, det blir en era i så fall som tar slut. Och sen är det väl så också att Pertan vill väl ha chansen att ta det här, försöka få en sista utlands, eller en sista, en första och enda utlandschans.
Det är ju det låter ju sent i karriären för det, tycker jag, för Pertan.
Ja, 34 år. 35 nästa. Ja. Men mittback, ja, det får vi se. Han ska väl spela någonstans i alla fall, om det nu inte blir AIK. Men ja, det blir spännande att se vart det landar.
Ja, det kommer inte som någon större lösning att det skulle kunna vara hans sista år heller. 35 är ju fortfarande 35. Ska vi ta lite lyssnarfrågor också innan vi
Det ska vi absolut göra. Vi har fått in väldigt många frågor här. Ska vi börja med en fråga som jag blev riktigt provocerad av här nu, som vi kan ta så jag får det ur världen. Det var alltså den blåvite. Varför snackar ni ofta negativt om andra journalister i ganska raljant ton? Ett, det gör vi inte. Och om det har uppfattats så får vi be om ursäkt för det. Men vi måste ju kunna ha åsikter om andra krönikörer och komma med alltså andra infallsvinklar och sådär. Det måste ju få vara högt i tak. Jag tycker det var lite det var löjligt inspel där. Vad tycker du?
Jag håller inte med om att vi gör det speciellt mycket heller. Vi har väl bemött ett annat angrepp från någon kollega någon gång här, men i minsta möjliga utsträckning. Jag tycker vi är rätt eniga båda två om att det är inte rätt sak att lägga vare sig energi eller tid på att recensera kollegors arbete speciellt mycket. Det här som han hänvisade till här var ju att vi pratade om en krönika av Patrik Bränning, och det var ju innehållet i den som vi inte höll med om. Det är väl rätt naturligt att man, om man jobbar med fotboll, att man tycker olika om fotboll.
Och jag menar, är man krönikör på en kvällstidning, precis som jag sa, så även vi tar ju kritik och spelar för roll och kritiserar oss. Men alltså, man vill ju ha reaktioner på krönikan. Sen att vi skulle ha liksom raljerat över oss, trams bara, fullständigt trams. Jag tror att ofta sån här kritik handlar om någonting annat. Kanske, han heter ju den blå och vite på Twitter. Han kanske menar på att vi pratar för lite om Göteborg, eller har vi gett någon kritik som han är sur över. Jag tror att det handlar om något annat eller så.
Ja, nej, det är möjligt. Jag tror att vi förhåller oss fortsatt, försöker i alla fall inte prata så mycket om
vi går över till något roligare här. Fredrik Eriksson undrar dill eller grill, och då är det såklart dillchips eller grillchips. Vad säger du?
Jag äter helst grillchips, tror jag.
Jag med, det är jag. Vad heter det? Ja, det är liksom ingen
diskussion.
Ingen diskussion. Vi har fler här. Vi har Årstastoffe. Vad är den märkligaste allsvenska värvningen ni har sett? Vilken är den märkligaste allsvenska värvningen sett? Ja, det har ju en klassiker. Klesio i AIK var ju den mest märkliga som jag har sett i alla fall. Han måste ju vara den överlägset sämsta spelaren som någonsin har spelat i allsvenskan också. Ja, men om man tar så här chockartade värvningar, det är ju såklart när Sebastian Egguren värvades till AIK, som man knappt trodde på liksom. Det finns ju säkert fler. Ja, alltså Kennedy Igbonanike till Djurgården, eller till, från Djurgården till AIK var också ganska märklig.
Ibrahim Ba till Djurgården tyckte jag var konstig, kommer jag ihåg redan då. Och annars så känns det ju som att de som har förbryllat mig mest i alla fall har väl varit när Helsingborg, som hela tiden verkar vara stå i lågor, lyckas värva landslagsmän under tiden, medan man skriker om att ekonomin är på väg att skjutas i sank fullständigt, så dyker det upp spelare efter spelare med landslagsbryter. Det har varit lite förbryllande. Här är en till fråga som faktiskt riktar sig till mig. Varför kommer det sig att Noah ej syns i Dobb längre, haft covid-19 eller bara rädd för att bli smittad? Inget av de där skälen stämmer riktigt. Jag är eller rädd för att bli smittad förvisso, det har väl med det att göra. Jag bedriver ganska strikt social distansering här på grund av personer i min närhet som jag behöver hjälpa, som är i riskgrupp, ja. Så jag finns inte med i de här studioformaten längre. Jag har varit med på länk några gånger. Erik Caballero, hej tjö. Hoppas jag uttalar namnet rätt. Mange Eriksson, vad händer?
Ja, du, för hans del gäller det ju ganska roliga saker. Eller roliga, inte för hans del tror jag. Jag tror han tycker det är ganska jobbigt, för att MLS har ju bestämt nu, preliminärt bokat 2-3 månader Disneyland i Orlando. ESPN och Disney tar alla kostnader för lagen. Alla lag kommer åka dit 2-3 månader. Inga familjer får komma dit, inga fruar, inga barn. De kommer spela träningsmatcher och ett mini-VM där vinnaren får en plats i CONCACAF:s Champions League. Och det här gör de då bara för att ligan ska komma igång och för att de inte ska förlora för mycket pengar. Och för dem har det varit viktigt att Disney och ESPN tar de här kostnaderna. Och ja, det är inte, som jag har förstått det, så är inte Magnus Eriksson jättepigg på upplägget, med tanke på att han har ganska nyligen i alla fall fått barn. Han har varit borta från familjen väldigt mycket, och nu är vi borta 2-3 månader till. Det kan väl öppna för Djurgården. Jag vet att Bosse Andersson och hans agent Per Jonsson har träffats och diskuterat en övergång, och de försöker väl lösa det. Vi får väl se om de lyckas. Jag vet att Mange Eriksson har meddelat att han vill hem till Djurgården och sagt åt sin agent att försöka lösa det. Men sen om det blir av i de här tiderna, där vi inte vet om Allsvenskan kommer igång och om San Jose vill släppa honom redan nu, ja, det är frågan. Vi får väl se, återkomma där, men att han vill hem till Djurgården är väl inget, det vet jag i alla fall.
Har funnits enklare tider att röra sig över Atlanten.
Ja, precis.
Ekeknäcke undrar, var tar Isak Pettersson vägen? Utgående kontrakt och tycks inte krita på för Peking. Bra fråga, Allsvenskans bästa målvakt.
Jag har ingen aning där heller. Där man kan säga rent generellt är väl att det är svårt för målvakt att hitta något bra. Även om man är bossman. Det finns ett uppsjö av målvakter som är rutinerade och som sitter som med utgående kontrakt. Så att det kommer att bli jobbigt för han att hitta någon bra klubb där han är nummer ett. Men ja, jag har inte ens
speciellt just nu
där,
kanske. Han hade väl ett bättre läge här innan februari liksom. Där det gällde att nytt kontrakt i Peking kanske, även om det inte är påkritat, kanske framstår som ett bättre och bättre alternativ här.
Med en billig klausul liksom.
Nej, precis. Oskar Dorman, vem var mest lovande i fotboll som unga av er två? Ärlighet uppskattas som vanligt. Jag vet inte hur länge man var ung riktigt.
Jag satt
på bänken i division 2 tror jag det var, när jag var 17.
Ja, det är ju bra.
En gång.
Det är bra.
En match. Jag fick inte hoppa in.
Jag tror jag kom till näst sista uttagningen i distriktslaget, va, innan Junseleläget.
Ja, sen, men det var också 12 killar i distriktet.
Ja, precis. Där kan vi ju köra en liten anekdot. Vi hade ju en överjävligt spelare och en lagkamrat av mig som heter Simon Garefors. Det första han gjorde på den där distriktsuttagningarna var att skruva in en hörna. Så att han kom ju med och skulle ju komma med till Junsele, och det var liksom innan lägret i Halmstad. Men han var även jätteintresserad av mopeder. Så han hade precis veckan innan de här två sista träningarna innan Junsele, så han har fått hem trim till mopeden. Så han ringde helt enkelt till förbundskaptenerna i distriktslaget och sa att han inte kunde komma och träna. Varför då? Nej, jag har fått hem trim till mopeden. Jag måste trimma den här. Jag måste testa det här liksom, så att ni får klara det utan mig. Så det blev inget Halmstad-läger, det blev inget Junsele-läger för han. Förbundskaptenerna blev ju aningen förbannade på honom då. Och det har han tagit upp en del när vi har träffats genom åren här, när han, att han kanske borde ha åkt på den här träningen ändå. Men just där och då var trimmet till mopeden viktigare än fotbollen.
Jesper Haglöf, finns det större risk för en enkelserie med start i juli augusti än en vanlig serie som fortlöper in i januari-mars 2021? Det jag har förstått på när jag har pratat med folk så är det att det är inte ett alternativ att spela in på 2021, utan de vill avsluta serie Allsvenskan i år. Och för sen börjar liksom ett nytt spelår med allt vad det betyder med UEFA och kalendrar och fram och tillbaka. Att de behöver få Allsvenskan klart under året 2020. Så att jag tror att det är större risk för enkelserien än att serien löper in nästa år. Det var som jag har förstått det. Johan Wikström, egentligen ingen fotbollsfråga, men vad är status kring överklagandet av fängelsedomen mot Daniel Kindberg? När kan han komma igång? När kan han en gång för alla hamna i finkan?
September,
jag tror att de håller på och dividerar och överlägger just nu här om huruvida fallet ska upp till hovrätten eller skickas tillbaka till tingsrätten, om jag har förstått det rätt. Jag har dock inte tillräckligt bra koll på detaljerna för att ge mer information än så, men att det finns någon sorts funktion här om jag har fattat rätt, som kan skicka tillbaka fallet till tingsrätten för en omprövning där. Men det är sagt att det ska upp till hovrätten.
Peter Eriksson, kan Disco bjuda på några Jönssonligan imitationer? Det enda jag kan, det är den här brorsan, sån här: ge mig korset, vi går mot bilen. Det är det enda jag kan bjuda på.
Det är dåligt, du får öva på dynamit här till nästa vecka.
Det är alltså när ödlan och brorsan när de ska ha Sickan har gjort en kupp mot dem och de har fått kungakorset där. De ska stänga ner ödlan i en brunn.
Är vi nöjda så eller för den här veckan? Det känns som att vi betade av ganska mycket av det som framfördes.
Vi kan ju spara några av de här frågorna. Vi fick ju nästan 50 frågor, va? Eller 55 frågor. Vi kan spara några av de här frågorna till nästa vecka. Det var ganska många roliga frågor i den här gången igen.
Jättegärna. Bra, vi ser då om de informella samtalen och har burit frukt, och huruvida Björn Eriksson har erövrat mer av Sveriges ordförandeposter, eller flera av dem i alla fall.
Ja.
På återseende.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.